Vi skriver den 11 maj. Måndagen den 11 maj och Hockeystudions podd ger inte upp. Hur är läget idag, Hans Abrahamsson?
Det är alldeles utmärkt, Thomas. Vet du vad som skulle ha skett i fredags egentligen?
Ja, hockey-VM skulle ju ha börjat.
Exakt. Hockey-VM skulle ha inletts. Men nu ska vi inte älta i det som kunde ha varit, utan nu ska vi blicka framåt. Det är, nej, men det är väl toppen här. Vi gör det bästa av det och ramlar in en del intressanta värvningar här, i alla fall den senaste veckan, som man har kunnat glädjas lite grann åt.
Mm. Jag lider lite med Garpenlöv, den nya förbundskaptenen som nu äntligen skulle få då vara, ja, head coach då för ett svenskt landslag och ett seniorlandslag i Schweiz, som ett ganska trevligt land, och han har säkert fått ganska bra lag, för det är ganska lätt att få spela ett hockey-VM i Schweiz då. Men nu får han sitta i huset i Tyresö och fundera på sina memoarer istället då.
Ja, det är många som har fått ändra sina planer den här tiden, men vi tuggar på.
Jag tänkte att vi skulle göra en Silly-genomgång, plats 14-1 i SHL. Får du nismen av det?
Ja, men jag tycker det är lite kul med värvningar. Jag tror att supportrarna också tycker det är lite roligt med värvningar och lagbyggen och sådana saker. Så jag tyckte det var en ganska bra idé av dig, måste jag säga.
Vi rasslar väl igång direkt då, och vi kommer alltså utgå från den lista som du har publicerat i Sportbladet, där du har rankat lagen, som jag säger, från en jumboplats till plats 1. Och den här, alltså då, rubriken på den här listan är: de har värvat bäst och sämst i SHL. Det har inte att göra med vilket lag som vinner guld eller vilka som får spela förlorarfinal. Ska man säga så? Eller hur ska vi kalla det nya kvalet eller degraderingsmekanismen som blir våren 2021? Vad ska vi ha för ord på det?
Oj, du är så långt framme nu. Jag vet inte.
Ja, men vi måste ju bara sätta ett begrepp på oss.
Jumbofinal. Kan det funka?
Ja, och i potten står ju, i jumbofinalens pott så finns det laget som vinner får fortsätta spela i högsta ligan.
Ja, precis. Och det som förlorar åker rakt ut. Det finns ingen fallskärm kvar där längre.
Nej, nej. Men vi drar igång direkt. Tid är pengar. 14 plats, alltså det laget som du upplever har värvat sämst i SHL hittills då, är Leksand. Man har presenterat en värvning och det är Otto Pajanen. Det var tufft av dig.
Ja, det kan ju vara bra med ett förtydligande direkt här, att vi har ju inte tagit hänsyn till vad man har tappat, och vi har inte tagit hänsyn till förlängningar, utan vi har gått rent på raka värvningar, vilket ja, det blir lite snedbalans i det, men man måste ju ändå sätta någon sorts gränser i det här, och då har vi helt enkelt valt att köra på bara rena värvningar. Och då har Leksand det enda man har fått in. Man har ju som sagt köpt loss Björn Hellqvist, man har förlängt med Marek Hrivek och man har kvar en del av de spelarna från förra året. Så att, men rent värvningsmässigt, Otto Pajanen, jag tror att det är en jättebra värvning för Leksand, men ensam är inte stark den här gången, och när man bara har Pajanen så här långt och man var näst sämst i SHL förra året, så känner jag lite grann att nej, det här är 2+ så långt och en 14 plats i värvningstabellen.
Mm. Jag hör ju att det är väldigt nära med Matthew Kato ska komma in då från Koko. Han var väl kanske en av de bästa importerna i finska ligan förra säsongen. Och jag fick veta helgen här att han börjar liksom ta bort lag, och han är väldigt nyfiken på hur ledarstaben ser ut till Leksand och börjar ställa frågor till folk i Leksands omgivning, hur det är att spela för Björn Hellqvist och så vidare liksom då. Så att där kan de ju få in en klassback som gör konkurrensen i alla fall blir större på backsidan.
Mm. Så är det, och det kan
vad behöver
lyfta
de mer då?
Ja, men det är väl framförallt, om man tittar på centersidan, så ser den väldigt stark ut i Leksand. Om vi skulle räkna in Kato då, som en back då, som kommer in, så ser även backsidan rätt så bra ut. Jag skulle säga att det är lite ytterforward där som saknas i dagsläget. Titta, det är Oskar Lang, det är Sebastian Wenström, det är Ritola, det är ja, ytterforward för de två första kedjorna i första hand skulle jag säga.
Och sen det var det man hade problem med hela förra säsongen, målskyttet där, att de inte hade några som tryckte dit puckarna, så att där kanske de behöver någon spetsspelare också.
Ja, och så får man väl se hur man tänker runt målvaktssidan där. Och jag vet inte om de är helt bekväma med Brage och Juvonen där, just den kombon där. Båda gjorde det väl bra i perioder där, men jag vet inte om man... tror man letar lite grann efter mer uttalad detta, och då är det nog Juvonen, tror jag, som får flytta på sig.
Plats 13 på SIL-listan, alltså de lagen som har värvat bäst och sämst då, så har du tryckt dit Djurgården. Jag tycker att den är lite tuff faktiskt. Jag tycker Armalis... fantastiskt namn för övrigt, Mantas Armalis. Tänk om han hette Armolis istället då. Men ja, det är som det är. Tobias Ekberg, ja, honom kan jag inte riktigt placera. Jag vet inte vad han får uppsida. Linus Andersson tycker jag är en duktig målskytt från Vita Hästen. Och sen har de ju, ja, de har ju tappat Hultström och tappat några mer spelare och så vidare. Men ja, visst, vi får hålla så här begreppen. Det är ju inte liksom, du har inte tagit förluster och nyförvärv, utan det är bara nyförvärvssidan som du har tagit på.
Ja, precis. Och du har ju dissat både min jumbo och min näst jumbo, så det ska bli intressant att veta vilka du vill ha då där nere. För det är lätt att dissa precis. De här lagen längst ner, men man måste placera någon där också. Men det, jag tycker det är väldigt bra att du ifrågasätter mig. Det gillar jag faktiskt uppriktigt, och det är bra. Nej, men det är inte så lätt att göra den här. Men jag tycker att Mantas Armalis har mycket att bevisa. Lite Niklas Svedberg-läge på honom, kan jag tycka, efter lite så halvdassiga år i Skellefteå. Lite en operation och lite såna saker, men inte riktigt. Kommer säkert att bli bra i Djurgården, men lite att bevisa. Tobias Ekberg tycker jag är en habil tvåvägsback, rörlig, bra med pucken. Det kommer nog att bli helt okej. Okay. Linus Andersson är ju jätteöverraskning i allsvenskan för mig i alla fall. Det var väl de som inte trodde att han skulle ens få ett allsvenskt kontrakt förra säsongen och inför förra säsongen, och gick in och smattrade in bra med mål där i Vita Hästen. Så får vi se om han är redo att ta ett steg till redan den här säsongen. Det känns väl som en liten sån här billig chansvärvning från Djurgårdens sida. Det man kan säga generellt om Djurgården är väl försiktighet. Det andas försiktighet, tycker jag, över lagbygget där. Backsidan har man ju inte plockat. Man har tappat tunga namn, som du var inne på i din guldplan Djurgården där, med både Olle Alsing och Hultström, och plockat in Ekberg bara om man har satt Dick Axelsson och Patrik Berglund på vänt och sådär. Så att Joakim Eriksson har tagit det här med coronan och ekonomiska konsekvenserna på allvar och agerat ganska försiktigt.
Vad tycker du att de behöver mest av allt? Är det en skicklig ytterforward, eller är det en poängback av stora mått?
Ja, alltså... både och då, men skulle jag vilja säga, det är klart att en back skulle ju behövas in. Nu vet vi ju inte hur en frisk Marcus Högström kan leverera över en hel säsong där, men jag skulle nog vilja säga att man behöver ha in både en back och en ytterforward där, eller en forward, om man nu väljer mellan Berglund och Dick Axelsson. Jag skulle ju tro att Dick Axelsson spelar med Djurgården kommande säsong, så att... vi får väl säga Dick Axelsson dock, och en back. Även om det behöver vara en 300 000 kronor i månadens back, så bör det i alla fall vara någon som kan flytta på pucken, vara ett hot i powerplay och avlasta Högström lite grann där.
Sen får man väl se lite i Djurgården vad som händer exempelvis. Nu blir det en så här virtuell draft i sommar, men man har ju Alexander Holst där som kanske kan gå topp 10 i draften, och då kanske han lämnar direkt för Nordamerika, och då behöver man nog se över det ännu lite mer då, för han är ju också en relativt billig spelare som man går på rookie-kontrakt.
Så är det ju. Samtidigt som i det lag jag har ställt upp, så har jag ju spelare som Guter och William Eklund och Albin Greve utanför en forward, alltså 12 forward. Så att det finns ju att fylla på där. Holst är ju en jättetalang och gjorde det helt okej i år, men jag menar, han är inte oersättlig på det sättet i den truppen, tycker jag ändå, som de har nu. Det är ju inte, han är ju inte riktigt hållit Emil Bemström-nivån som han lämnar på det sättet. Så att,
ja, men han skulle väl kunna göra en Bemström-säsong, absolut, kommande säsong, när han har blivit på något sätt varm i kläderna.
Ja, jo då, absolut. Men jag tror där att man kanske tittar mer på en intern lösning, dels på grund av det du är inne på, att han kostar inte så mycket, och ska man ersätta honom med något som har potential för 20 mål i vinter, så blir det kanske dyrt, och då väljer man kanske hellre att försöka få snurr på Guter igen om det går, eller att William Eklund spelar högre upp eller sådär. Det är vad jag tror, och sen att man satsar på Dick Axelsson eventuellt och Patrik Berglund där som en sista
Pontus Åberg skrev jag som en drömvärmning. Hur troligt tror du den är till Djurgården?
Ja, det jag har hört nu är väl att han är i princip klar för KHL, läste jag här i helgen, har jag för mig. Så att, jag tror att den är till väldigt liten chans att han kommer hem till Djurgården.
Han vill casha in så länge som möjligt. Då.
Ja, det brukar vara en naturlig sväng från Nordamerika där för många åka via Ryssland. För du står ganska högt upp i kurs. Jag menar, Åberg har ju gjort rätt många säsonger i NHL nu också. Så att han kan säkert få rätt skaplig lön där.
Sen har han ju en speciell familjesituation, så kanske hjälper Djurgården i det här fallet då. Han är väl ensamstående far, om jag minns rätt där. Mm. Det är liten gulligt barn. Och det kanske kan hjälpa Djurgården i det här fallet då. Men samtidigt gör man ett år där borta i KHL och kan liksom säkra framtiden lite ekonomiskt. Då är ju det kanske väl investerade månader som man tar då. Jag vet inte vilket lag som... Har du hört någon lag på han också eller?
Ja, nu satte du med lite klistret. Nej, men jag såg ju någonting om honom. Jag kommer inte ihåg om det var lag också där. Om det var någon av Moskva-klubbarna eller hur det var. Men jag kan väl ta en snabb kik här på våran ypperliga Elite Prospect som man kan passa på att hylla på en gång då. Vi ska se om det...
Otroligt. Det är ju en sån här barndomsdröm liksom. Sådär.
Ja, om vi får upp det här. Nu ska vi se. Traktor.
Traktor Kjellavinska.
Ja, precis. Traktor. Det var inte mycket Moskva-klubb över det. Men så kan det bli när det är mycket i huvudet ibland.
Mm. Och för mig är det strunt samma vilken KHL-klubb det är egentligen. Jag vet att de här som hamnar lite mindre KHL-klubbar kan ha ganska tufft att trivas och sådär. Men hamnar man i Sankt Petersburg eller Moskva så är det ju liksom nästan till NHL-klass på väldigt mycket. Det har ju blivit en ganska stor förändring där borta. Eller Kazan är också ganska trevligt att vara i. Men vi stannar väl inte vid Djurgården då, utan vi flyger vidare till Växjö som du rankade på en 12:e plats i Värva bäst-listan. Och de har alltså fått in Jussi Vainio back i Emil Forslund, forward. Och har du Herman Aktell back från Björklöven. Jussi Vainio kan jag berätta att han var klar alltså i november för Växjö.
Mm. Ja, nej, han var de ute efter tidigt där, och Evertsson Henrik då, sportchef där i Växjö, har väl sett några uttalanden med honom att de vill ha en mer spelande backsida än vad de har haft de senaste åren. Vi satt väl frågetecken för deras backsida i år, och det fick vi väl rätt då för en gångs skull. Och nu vill man tillbaka. Joel Persson har vi skrivit om redan, är klar. Jussi Vainio är också...
Men varför skriver vi inte in Joel Persson här då? Vad har du för...
Han är inte presenterad.
Vad har du för måttstock? Jaha, det är officiella PM då, precis.
Exakt.
Ja. Exakt. Om vi säger att Joel Persson hade varit klar nu. Jag såg att Smålandsposten gick ut med längden på kontraktet där. Hur många plus hade de fått då, Växjö? Nu fick de ju 2+.
Ja, det vi ska lägga till är väl att Robert Rosén också är klar men inte presenterad än. Så att jag skulle nog vilja säga att...
Det är ju skapliga nyförvärv.
Ja, med de två in så är det definitivt 4+ på Växjö. Va? Så att det här blir ju den här tabellen lite haltande i och med att vi nu verkligen går klubbarnas väg och vänta tills de har presenterat dem, även om vi har uppgifter om det. Men vi har kört på den linjen, valt den linjen. Så att Växjö är ju ett lag som kommer och klättrar upp här. Och man kan säkert ifrågasätta om de i det här läget ska ligga före Djurgården. Det är ju en smaksak. Jag tycker väl både Forslund och Herman Aktell är ganska smarta värvningar för en billig peng. Jag tror Emil Forslund fick 45 000 eller något sånt där. 40-45 i Växjö där. Jag tror Herman Aktell tror inte ligger mycket högre. Och jag gillade honom. En stor talang tidigare. Draftad av Nashville en gång i tiden. Fick någon skada eller något och var borta en hel säsong. Men det jag såg av han i Björklöven i år, så tycker jag att det är en back som bör kunna fylla en helt okej roll i SHL för en billig peng. Och Vainio har jag goda referenser på från Finland. Där ska vara väldigt omtyckt spelare i laget, och tvåvägsback. Kanske lite mer defensiv till och med än offensiv. Men en gedigen tvåvägsback.
Forslund då, tror att han kan han bli SHL-spelare eller älskar ju hans snabbhet, ja. Oskar Langes snabbheten, ja. Då, men det gick ju inte i tänkte hans förra säsong alltså, Brynäs, Saipa, Färjestad. Det är 4 klubbar på 1 år nu.
Ja, Emil Forslund var ju en sån spelare som Magnus Sundqvist hade haft i Tingsryd, så det var väl lite hans värvning, och han tog med honom upp här, och sen när Sundqvist fick sparken så försvann ju Forslund ganska snabbt ifrån Brynäs också. Jag kan ju gilla när det finns någonting som sticker ut och som spelar, att det liksom är antingen ett skott eller fart eller teknik eller tacklingsspelet eller någonting. Jag tycker Forslund har ju en spetsegenskap i sin fart. Sen måste han ju bli bättre på att förvalta målchanser. Och det är klart att en del har ju, hur mycket de än tränar så kommer de inte att bli målskyttar. Men om han kan liksom sänka farten lite grann just i avslutningsskedet med klubb och allting. Det känns som att allt går i 110 nu, va? Och där kan Växjö få honom till det, så tycker jag att det är en användbar spelare. Jag tycker han är duktig i boxplay också och sådär. Och sen till den prislappen så tycker jag att man måste ju ha sådana spelare i fjärde kedjan det där priset om man ska ha råd och kunna krydda på lite uppåt där. Så därför tycker jag att det är en redan idag en användbar SHL-spelare som kan bli betydligt bättre också om man får rätt coachning.
Vi får se. Jag tycker han är sevärd i alla fall med sin underbara skridskoåkning. Och det måste vara jobbigt att vara back och möta honom när man vet om att det går så fruktansvärt fort där. Men det, igen, det får vi se hur de lyckas ta hand om honom. Sen gäller ju att ge honom rätt roll också, att inte slänga ner honom i fjärde kedja. Utan vill man att han ska producera så måste han ju få möjligheter till det. Vi flyger vidare till Örebro, som kanske varit det mest häftiga silly season-laget hela den här säsongen. Jag tänker på Kovacsgate mitten under säsongen. Jag tänker på det som vi ska prata om lite senare i podden med deras målvakts karusell här under året. Och, men i din ranking så är de på plats 11. De har fått 3 plus, det vill säga 1 mer plus än de övriga lagen. Bekräftade värvningar Emil Larsson från Luleå och Jonas Enroth från Klagenfurt, tidigare Minsk. Sedan har ju vi berättat att Robert Leino från Ilves är klar och så vidare. Jag vet inte när han presenteras och vad det hänger på. Jag kan tänka mig att Örebros, eller SHL-klubbarnas marknadsavdelning vill ha lite att tycka till om det här. För man kanske vill presentera en spelare i samband med att man gör ett nytt biljettpaket eller någonting sådär för att skapa lite bass runt det hela. Vad krävs för att Örebro ska studsa upp på värvningslistan då? Emil Larsson spelar ju landslaget, Jonas Enroth har vunnit VM-guld.
Ja, och får ju 3 plus, så det är väl bra. Vi ska väl lägga till att de tog in 2 gånger Robin där sent förra året med Robin Kovacs och Robin Sahl också då, om vi ska lägga på dem, men de räknas ju inte in här, men det är också i princip 2 nyförvärv då som kommer in till den här säsongen. Men nej, men Örebro skulle väl behöva spetsa till i första hand en första center där. Jag vet inte hur man tänker riktigt med Ryan Stoa där, om det är han man går på, eller om man tittar på kanske en sån som Patrik Berglund, aktuell för Örebro om det inte blir något spel i Djurgården där. Det är ju inte så långt mellan Västerås och Örebro, och han och sportchef Niklas Johansson har väl någon typ av
Västerås connection där.
Ja, tack för den connection, ja, precis där och så då. Men nej, men jag tycker väl 3 plus. Sen är det ju ganska jämnt där runt 3 plus lagen där, så det är väl inte mycket en smaksak. Men jag hade väl Örebro sist i den där tabellen när bara Emil Larsson var presenterad. När Enroth kom in då så höjde jag upp dem lite grann, de flyttade upp lite tabellen. Sen är jag väl lite kluven till den Enroth-värvningen på 3 år då, det kan jag väl säga. Men man kan väl inte ta ifrån honom att han bör under säsong 1 så bör han ju vara en målvakt på den övre halvan, om vi säger så då, i bland SHL-lagen. Så att det är väl en bra värvning om man ser bort från längden kanske, och även till viss del prislappen.
Robert Leino är inte presenterad. Han gjorde 43 poäng för Ilves förra säsongen, hans poängbästa säsong i liga någonsin. Kan du något om honom? Och jag vet att du skickade, eller om du retweetade, någonstans har sett att du har gett in det lite, det här om en spelare är x antal poäng i Finland, vad kan man hoppas att den gör i Sverige då?
Ja, det var väl Better Than a Monkey, va? Som Twitterkontot Better Than a Monkey som hade den, som jag tyckte stämmer ganska bra överens med den känsla jag har. Nu är ju känsla inte så mycket att komma med i vetenskapens värld och sådär och lägga fram. För känsla är väl inte sådär jätteinne 2020. Men jag som inte är någon akademiker på det sättet går ju en del på känsla fortfarande. Så försöker jag ta hjälp också av lite statistik och så. Men
Leino gjorde 43 poäng då. Vad ska Örebro-fansen hoppas på? Eller vad är rimligt att han gör?
Ja, men jag skulle nog säga att det ligger runt 25. Kanske på 30 i bästa fall. Där någonstans skulle jag gissa på att det hamnar. Jag skulle inte säga att jag ville halvera finska ligans poängskörd med den svenska. Men någonstans en bit över en halvering då, om vi säger så. Att man gör kanske 70-65% av poängen. skulle jag gissa på, tippa på. Så att det
är ju tycker Örebro att ett väldigt intressant lagbygge på gång i alla fall, om de kan få rätt utveckling på Emil Larsson och Kovacs liksom får lugn och ro och
ja.
Sådär. Så att jag tycker att det vore kul om de fortsatte på sin utvecklingskurva och uppdateringskurva och blir liksom 3,0 och hamnar extremt högt upp i serien. Så de var väldigt nära att göra den här serien. Sen dippar de lite under 2020 där.
Ja, sen tror jag att det är lite oroligt runt ekonomin där. Örebro tillhör inte klubbarna som har det största egna kapitalet eller den högsta likviditeten heller för den delen. Va? Så att då blir man ju sårbar när det är den här typen av situationer som är just nu. Va? Att det är och, ja, relativt dyr trupp och haft ganska dyra trupper genom åren också. Men Örebro var ju överraskningslaget förra säsongen och får man vara lite lugn och ro där och liksom... Alla drar åt rätt håll. Jag vet inte om det är lite många kockar där nu på ledningsnivå. Och sådär så kan det säkert bli bra på isen också. Men lite osäkert känns det som.
Och... Mm. Plats 10 har du IK Oskarshamn då. Det är ju det laget som i SHL har värvat på sig mest. Och kanske inte bäst då, men de i alla fall kan man kalla för att de har länsat. Framförallt Björklöven på Björklövens spets. De har, jag ska dra lite snabbt där. Kim Rosdahl från Modo, Olofsson från Modo, Jo Kanäta, succémålvakten från Björklöven, Cooper, succébacken får man väl säga från Björklöven, Nolan Sajak kommer tillbaka, han har varit i Norge, så har Oliver Larsen från Björklöven också, så har vi Kim Strömberg från Koko, fantastisk klubbnamn på öven Koko, och så har vi Tjecken, Adam Janosik, back från Pilsen. Underbara klassiska hockeynamn där. Kladno, Pilsen och Litvinov och de här. De har, jag vill inte säga att de har öppnat plånboken, men de har länsat hockeyallsvenskan på mycket godis.
Ja, de har inte visat någon hänsyn direkt mot sina tidigare kollegor i allsvenskan där.
Men det är ju så här näringskedjan är. Jag brukar få skit när jag säger så. Att de bästa i finska ligan väljer KHL eller SHL. De bästa i hockeyallsvenskan väljer kanske Finland eller SHL då. Det blir ju så. Alltså lagen får ju bygga nytt. Och de bästa från kanske SHL då, de väljer KHL eller NHL då.
Ja, nej, och det är som säger, det är fem spelare från allsvenska finallagen där, och Mod och Björklöven som man har plockat in. Så man har haft en ganska tydlig strategi där och försöka plocka spelare från de här lagen där. Och man vet lite grann vad man får. De är van vid svensk ishockey, har spelat i de här utländska spelarna i alla fall och så. Sen försöker man spetsa till det med lite annan utländsk från utländska ligor där, med Strömberg och Janosik, och de tror att det är någon tjeckisk forward på väg in där också, va? Så att ja, nej, men alltså det jag har ju satt 3+. Det kanske är, ja, det är ju inte för lågt i alla fall, om vi säger så, men jag har ju,
det är ju många namn, och många namn gör mig att man går igång på, men sen är ju frågan vad Fredrik Olofsson gör i SHL. Brian Cooper, kommer han funka SHL? Har han SHL-motorn? Och så vidare, va, liksom då.
Ja, nej, det är lite frågetecken runt det. Brian Cooper tror jag kan vara en användbar back även i SHL. Det är ju ingen back som man ser så mycket. Men i mitt fall så är det, tycker jag att det är på gott. Alltså, det är som en domare som är bra, som inte syns. Då är han bra, va? Och jag tycker Cooper är lite likadan. Han är väldigt funktionell back. Rörlig, bra första pass. Duktig att följa med upp. Nej, så jag tror att han kan bli nyttig. Jag tycker det är en smart värvning. Kanada blir också spännande att se. Det blir en helt ny roll för han här nu med att stå och
spela ett tippat bottenlag.
Ja,
precis.
Ja, en nivå högre också då, och ett tippat bottenlag. Så han kommer ju verkligen att få bekänna färg här. Och vi vet väl inte riktigt, om vi ska vara ärlig, hur bra han kommer att vara på och hur bra hjälp han kommer att få, inte minst. Och det handlar ju lika stor del om det för en målvakt, inte minst i SHL. Då. Men han behöver ju hjälp, och det hade han ju verkligen av Björklöven där, som jag tycker spelat väldigt bra försvarsspel. Så att det blir lite nytt. Och Kim Strömberg har jag väl, ja, en del positivt, en del negativt om. Det jag har gjort med research där. Det är ju en skicklig spelare, väldigt speciell karriär. Har väl egentligen, ja, det var den här säsongen nu, han 32 eller något. Det var den här säsongen i Finland som han gjorde 50 poäng, stort sett i Koko. De flesta är ju bra i Koko, det ska man klart för sig. Det är han gamla JVM-förbundskaptenen, och nu tappar jag namn, Ahokas hette han, så tror jag, som var där, som är i Koko där. Och de spelar ju väldigt disciplinerat, det är väl lite grann... lite grann Finlands Luleå åt det hållet lite grann i alla fall. Då. Många som gör det bra där som lyckas. Och Strömberg har ju varit en offensivt skicklig spelare. Ingen snack om saken. Duktig med puck och sådär. Kanske inte den allra största lagspelaren vad jag hör liksom från mina kontakter där. Då. Men har skills och kan säkert tillföra en del till Oskarshamn där.
Sen är det ju så här också att när agenterna skickar ut sina listor till SHL-klubbarna så är jag övertygad om att lag som exempelvis Leksand, Oskarshamn, som även kommande säsong tippas ganska långt ner i serien, inte får alla godbitar på de här listorna. Utan jag vet om att när de här tippade bottenlagen får alltså spelarlistorna, så är vissa namn överstrukna bara. För att då har spelaren sagt, nej, dit vill jag inte gå till ett lag som jag tror kan bli ett bottenlag. Och Strömberg har ju valt att sälja, han har kanske har valt, nu har jag gjort en bra säsong och jag vill casha in. Det är bästa avtalet, jag åker dit ungefär. Liksom.
Mm. Ja, nej, och jag vet ju att Oskarshamn har ju varit en del i Finland där, åtminstone den tidigare sportchefen Daniel Stolt var ju på en liten uppmärksammad värvningsresa där i Finland, som till och med dokumenterades, tror jag, i
lokaltidningen
där. Så att det är väl möjligt att Strömberg var en av spelarna han såg, och möjligt att han fortfarande har haft inflytande över den värvningen då, i så fall där. Men Oskarshamn, jag tycker ändå, jag har ju hackat lite på dem med all rätt, måste jag säga, under förra säsongen, för jag tyckte man var extremt naiva och så. Jag tycker ändå att man har gjort en hel del saker bra. Jag tycker ledarstaben känns intressant på förhand. Jag tycker värvningarna, man ser någon typ av röd tråd i dem, vilket jag inte riktigt gjorde förra året och sådär. Sen är det ju, för mig är det ju fortfarande lag nummer 14 i tabellen som jag ser det nu. Det är ju mycket allsvenskt lag över den här uppställningen som de har. Men däremot så kommer man nog vara en ganska jämn lagmaskin som kommer att tugga på. Och kan Kanada komma upp skapligt och liksom stå 30 matcher, och Tex Williamson kan göra det bra i 22, så har man väl ett målvaktspar också som bör hålla rätt så hyggligt i SHL och sådär. Så att jag tror inte att det blir någon munsbit för dem. Det ska bli spännande att se Martin Frölander också där som huvudtränare med hjälp av Jakobs. Så att nej, men jag tror att Oskarshamn kommer att täta till bottenstriden ytterligare den här säsongen.
Mm. Alltså tre amerikaner, en kanadik, en dansk, en finländare och en slovak i laget då. Mm.
Sen är det mycket svenskt i övrigt då, ska vi lägga till där. Så att det,
ja, intressant så, utmaning. Kul att de ändå har, och jag menar, Oskarshamn är ju ett lag sånt här som de märkte, de kom ju sist förra säsongen. Ska vi hålla oss kvar i SHL så måste vi förändra. Vi kan inte bara fortsätta, utan vi måste uppdatera och tänka nytt, för annars så hamnar man ju där nere om man inte gör någonting.
Och sen fick man ju en gratis macka på grund av att man blev klar så tidigt då för SHL-spel. Det hjälpte ju till.
Och man fick de extra 6 miljonerna som man fick betala.
Ja, och de extra 6 veckorna höll jag på att säga också. Inte riktigt 6 veckor, men i alla fall bra många veckor när man slapp det här. 2 veckors väntan på kvalet och sen visste man att man var klar. Nu kunde man börja handla direkt, grundserien var slut.
Mm. Nionde plats så har du Brynäs, om min lista stämmer framför mig. Helt och de har alltså varit Kristoffer Berglund från Riga, Viktor Andrén, för detta guldmålvakt från Växjö, talangfulle Tom Hedberg från Modo och Adam Pettersson forward från Skellefteå. Vad behöver de få in då för att de ska få ett fjärde plus här?
Ja, det där är ju intressant, för jag bor ju som sagt i Gävle och får ju en del mycket frågor om Brynäs, så där låter det ju som att man tänker att de måste värva in en helt ny andra kedja för att vi ska bli bättre, och jag tror inte att det finns speciellt mycket pengar kvar, för Brynäs har en ganska dyr trupp i dagsläget. Man sitter med spelare som Tommy Sallinen och Jadon DeChain och de här.
Och Greg Scott och Rudin.
Ja, Greg Scott och Rudin och Danielsson säger vi har en första kedja där då, och de är väl absolut värda att betala för, men sen är det ju, alltså Brynäs måste ju göra sig av med spelare, tror jag, om de ska överhuvudtaget kunna förstärka och plocka in bättre spelare än vad de har idag. Jag tror att man både Sallinen och DeChain, och i så fall måste man ju göra sig av med då, och i så fall plocka in ersättare för dem eller behålla dem, och då blir man väl ungefär som man var förra säsongen. Jag har svårt att se så mycket annat, om jag ska vara helt ärlig. Jag tror att det blir en uppdatering med tränaren där, att det kan lyfta någon placering, men truppmässigt så känns det väl ungefär där man har varit tidigare. Det är väl en värvning tycker jag som jag framförallt sticker ut. Alltså Tom Hedberg tycker jag gillar. Den är jättebra värvning. Tycker jag
att han... Ja, den vann de ju också, om man kallar för det, mot ganska många andra SHL-lag. Jag vet inte om det varit en budgivning eller om det bara var Sundlövs magiska fingrar eller om det var Peter Anderssons hockeyfilosofi. Men det var ju många lag som ville ha Tom där.
Ja, jag tror att Sundlöv tog ju honom till Modo. Visserligen var det väl Björn Hellqvist i första hand som tog honom dit från Oskarshamn. Men det kanske var ett litet plus att han hade haft jobba med Sundlöv som sportchef tidigare och sådär. Så att den tycker jag är intressant. Adam Pettersson är väl också på ett sätt en intressant värvning. Vet jag inte exakt vad han ligger på, men jag skulle gissa på 120-130 000 i alla fall. Och har ju gjort väldigt lite poäng, måste man väl ändå säga, Skellefteå. Jag tror han har gjort ett slutspelsmål på typ 80 matcher eller någonting sånt här. Och var ju jag pratade med en hockeykunnig person i Sverige som sa det, att när han var 16 år så åkte han 80 runt Gabriel Landeskog. Han var outstanding i 92-kullen. Och jag såg honom när han kom upp där också, då när Skellefteå var som bäst, och spelade han slutspel där 12-13 eller vad det var. Och kändes ju jätteintressant, jättespännande. Sen har det ju stannat av någon anledning. Han har ju inte blivit den där offensiva spelaren, utan varit väldigt lojal, mycket defensivt, liksom inte kunna göra de där poängen som krävs för att få en roll högre upp i hierarkin. Så att det är klart att Brynäs hoppas ju naturligtvis på att det ska lossna lite mer för honom offensivt här nu. Han kan ju spela både center, ytter, forward och... Men det är klart, ligger han där han ligger poängproduktionsmässigt här på 125-130 000, då kanske det är lite mycket pengar tycker jag. Men klart, får han ett lyft, kan producera lite mer, så då kan det ju vara väl investerade pengar.
Plats 8, Skellefteå. De har värvat Jonathan Jonsson från Modo, poängkungen. Arvid Söderblom, trankfulla målvakten från Tingsryd Frölunda. Oskar Nilsson, superbacken från Oskarshamn. Och Tyler Morley, forward från Tappara. Jag tycker att det är helt okej värvningar där. Ja. Jonsson har ju testat på SHL tidigare, men inte liksom riktigt fått det att funka. Nu har han hämtat ny kraft där och gjorde en fantastisk säsong förra året. Tyler Morley, vad kan de honom?
Jag kollade upp på dem här förra veckan, fick väldigt positiva rapporter om honom.
Det var så här doldisvärvning som inte kom ut, bara small till där liksom.
Ja, jag skickade några sms till Finland och tänkte att det blir väl kanske lite sådär halvdant. Men nej, det var flaggan i topp där från ett par stycken faktiskt, som tycker att det är en... Han är ju liten, ganska tunn, men väldigt...
Kan man säga en Brook Little-spelare?
Ja, den här är väl lite mer spel skulle jag vilja säga. Det är lite mer center det här. Så på det sättet skulle jag nog inte jämföra honom med Little. Men jag tänkte
längden var ganska identisk. Ja,
så kan man väl säga. Men alltså, helt okej åkning. Men bra spelsinne, bra i powerplay. Dessutom en väldigt omtyckt spelare i laget. Vilket inte är någon nackdel om man har även det andra så att säga där. Man kan inte värva en kille bara för att han är en bra kille. Ska tydligen vara väldigt laglojal trots sin individuella skicklighet och sådär. Så
han var ju lagkapten på college, ser jag här. Så att då, han senior year, alltså sista året, så var han lagkapten. Och det är väl en bekräftelse för att det är a good guy.
Ja, men exakt. Har inte du till och med gått college, va?
Nej, high school har jag gått.
High school var det, förlåt. Ja. Ja, ser. Men du vet i alla fall att det krävs lite för att...
Det finns väldigt många ledarfigurer där borta som man tampas med.
Bra referenser där. Och jag har ju varit lite gnällig på Skellefteå centersida de senaste 2 åren. Är det väl egentligen. Tyckte att jag har inte fått någon riktig puls av det här med Olimb och Pajet och vad det har varit man har plockat in där. Jag är egentligen sen Per Lindholm. Nu tycker jag Jonathan Jonsson, vi vet ju inte riktigt hur det kommer att gå. Jag tror, får han spela med Möller och Lindström, så tror jag definitivt att det kan vara en bra SHL-center. Vi har Morley nu också som kommer in här med bra vitsord runt. Så alltså, då tycker jag plötsligt att det ser väldigt, väldigt bra ut. Man har ju sedan tidigare en del centernamn där i också som funkar lite längre ner. Men för mig blir det här center 1 och center 2, om jag ska vara ärlig. Och jag hoppas man bygger bra runt Jonsson, verkligen ger honom en chans att spela med Lindström och Möller till att börja med.
Men det är ju det som är Skellefteås problem, att de måste nästan köra ihop Lindström och Möller hela tiden, och då får de en superkedja. Sen finns det ingenting bakom den då. Så jag hoppas att de tänker på att de måste kanske bygga 3 hyfsade kedjor.
Ja, jag tyckte väl att man kom bort från det där, eller fick till lite fjol förra året. året. Jag tycker en sån som Jesper Frödén till exempel gjorde det väldigt bra där och ska ju kunna ta ytterligare ett steg. Vi har ju Thomas Kiskinen som kom in där. Jag menar, skulle man köra Morley, Frödén och Kiskinen i en andra kedja så är det, tycker jag, det känns spännande. Sen har man en ungdomskedja med Wingeli, Jakob Olofsson och Berggren till exempel, Jonathan Berggren som tredje där. Så att, Skellefteå kanske.
Det är väl dags för några av dem kanske dra till NHL. Hur blir det med NHL till nästa år? Tänk vad mycket ovisshet det är nu då. Alltså, hur vill Detroit plocka över Berggren? Jag tror att det är Detroit som äger honom, var minst rätt där. Mm, alltså, det är ju väldigt många frågetecken. Jag hoppas att det inte blir jättekonstigt här i augusti eller sent i september att NHL plockar över ett spel. Men det får vi se. Det är, man ska ju veta i alla fall att det är dags för en del talanger som har varit i Sverige att åka över. Och i NHL så är det en sjuk ovisshet. De har ju inte ens bestämt sig för om säsongen är över den här säsongen.
Nej, och jag tänker att det kanske talar för SHL-klubbarna den här gången. Att, vill man åka över verkligen om det är så pass osäkert som det är? Om man är 19-20 år, då kanske man hellre spara och kör ett år i SHL till. Va? Så att,
det är bara vi flyger vidare. Plats 7, Luleå. De har värvat Linus Klasen, Viktor Berglund från Modo och vad ska man kalla det för? SHL-veteranen nästan. Eddie Larsson där, backen från Linköping. Har varit med många år nu. Klasen, är det fortfarande den värvningen du tycker är bäst i SHL? Jag såg någon lista förut.
Ja. Jag vet, det har väl inte kommit in så himla mycket mer.
Du har ju Ljung och Anton Vedin också då, som har kommit in efter det. Kanske.
Exakt.
Jag vet inte.
Ja, exakt. Du har de två där. Och det är väl frågan. Jag pratade med en schweizisk källa här i slutet förra veckan var det. Och han sa direkt att det där kommer aldrig att funka. Så han kommer inte vara kvar längre än till jul ungefär. Liksom. För som han
Jaha, Linus Klasen?
Ja, precis.
Oj då.
I ja. Ja, aha. Det är ju en person som har väldigt bra koll på schweizisk hockey.
Men varför är anledningen till det? Att SHL-motorn är inte där? Eller?
Nej, han menar på liksom, har inte vunnit många en mot en dueller där i Schweiz, inte tävlat tillräckligt mycket, kommer att bli jättetufft i SHL där kanske tävlingsnivån är ytterligare ett steg upp och sådär. Och jag talar väl för min sak och sa att jag tror att det kommer att bli en nytändning för honom. Jag tror inte att Linus Klasen väljer Luleå om han nu hade velat gått den lätta vägen. Han vet exakt vad som väntar. Jag tror att det är en spelare som Luleå kommer att få nytta av och har han legitimitet och Thomas Berglund att komma dit så kommer de också satsa på honom. Men det är klart att det är en vågdelare med Klasen. Jag tror väl du har varit inne på det också lite grann, att du inte helt skrivit i sten hur det kommer
att
bli.
Han har ju några tuffa säsonger bakom sig också. Alltså liksom där. Och det är klart att det tär till slut. Men det han kommer ju få starta alla powerplay och ha en del bra lekkamrater där. Med Niklas Olausson som jag tror de två kan synka perfekt där med hur de tänker hockey och så vidare. Men det gäller ju att han fortsätter ha den här skickligheten i en flipppassning som ger det öppna läget då, och så att Luleås powerplay-procent blir på god nivå. Det är ju där han ska göra sina poäng tycker jag då.
Ja, och jag har svårt att se varför han skulle gå till Luleå om han inte är ute efter bra dagliga vanor. Liksom,
jag tror att de trivdes i Luleå. Ja, jag tror familjen trivdes. Han är en ganska stor familj, Linus, så att jag tror att det var väldigt viktigt att han hamnade på rätt ställe. Jag tror kanske Djurgården kanske inte var intresserad. Nu gissar jag, men han har ju en stor familj så att det blir en omfattande flytt för honom nu.
Mm. Jo, men jag tror också att hockeybiten spelar in till viss del också. Det tror inte bara han väljer efter vad familjen trivs. Men det är klart att det underlättar. Men jag tror att han trivdes hockeymässigt också i Luleå. Och för mig är det ett tecken på att han vill någonting fortfarande med sin karriär. Att han går dit och då vill han något med sin karriär så tror jag att han har ett par bra år i SHL framför sig. Det är väl så jag motiverar det.
Han skulle kunna gå till ett sämre lag i Schweiz och liksom stannat där nere och haft liksom några sista mjukisår då. Men det är spännande att se i alla fall. Det är en sevärd kille. Nummer 6 på värvarlistan är Rögle. De har fått in Adam Tambellini från Modo. Han har ett sjukt poängsnitt i Modo där. Nästan på 2 poäng på match. Johan Gustafsson, målvakt från Adlemannheim för detta guldmålvakten i Frölunda. Och sen vart det ju som inte en trade där, det är helt fel ord, men de tog Ekestål Jonsson från Färjestad här ganska sent. Det var ju förra veckan då som han kom in då. Så att det var väl att Ekestål inte var nöjd med situationen i Färjestad. Och sen så såg man väl en uppsida på att Rögle vill ha dem. Jag kan gissa att Ekestål Jonsson, när han kommer in nu, så innebär det att man kanske inte är intresserad av Matt Kano eller fått nej från honom, eller Kato senaste tiden då. De får 3+ av dig, Rögle. Varför får de inte högre än 3+?
Nej, men 3+ är väl, tycker jag, ganska rimligt för det här. Det är väl, jag kan väl säga direkt att jag är lite svag för Abbots där faktiskt. Jag tycker de gör en hel del bra saker och får bra utveckling på det de gör. Så jag kanske snarare ska säga att jag ligger lite högt. Om vi tittar på Johan Gustafsson, har ju hade en ganska dålig säsong i Tyskland, om vi ska vara helt ärliga, i topplaget Mannheim där. Jag tycker att han tappade lite av sitt spel under tiden i Frölunda på något sätt. Nu var han med och var bra och vann, men jag tyckte kanske att det svajade lite mycket under en hel säsong jämfört med till exempel när han var i Luleå. Så att jag är lite osäker, men samtidigt så tror jag att de tänker smarta. Jag tror att de har stora förväntningar på Rifalk som gick från allsvenskan till landslagsklass under hösten där, och jag tror att det finns mer i honom. Så att jag skulle inte bli förvånad om han är 30 matchers målvakten i det här målvaktsparet och Gustafsson är 22. Och Gustafsson, är någonting han har, så är det ju erfarenhet av att vara med och vinna saker. Dubbla SM-guld, JVM-guld, 3 CHL-titlar tror jag det är. Och där, om Rögle nu är ute på en resa där man har tydligt mål om att man ska vinna SM-guld, så tror jag Johan Gustafsson kan vara ett väldigt bra komplement i Falk och på det sättet en smart värvning. Sen vet jag att han låg runt 200 000 i Frölunda, och det är ju för mycket pengar tycker jag, och det jag hör är väl också att han har fått gått ner rejält i Rögle här, och då blir det ju plötsligt en, säg att han ligger på 120 nu då, nu höftar jag, men då tycker jag att det är en bra värvning. Sen gillar jag ju det här med, ja, vem ska ersätta Cody Curran liksom? Tar vi in en 300 000 kronors back till där, eller hur gör vi? Nej, vi plockar Lukas Ekeståhl Jonsson.
Han hade en väldigt bra säsong i Finland här faktiskt. Jag tror kanske inte så många som känner till honom när Färjestad tog honom där, men han hade väldigt mycket offensiv pucktid där, så att det finns ju en uppsida på honom. Och jag vet att Abbots har ju stenkoll på liga i Finland. Ja, det har väl alla sportchefer egentligen då, så att de kanske var på honom redan där för ett år sedan också då.
Ja, när han säger, de har följt honom ett par år, och när de säger det är ganska så här, så många kanske sportchefer slänger ut att man har följt de spelare länge och sådär, men jag tror att de säger de det, så har de faktiskt gjort det, och för mig är det väl lite Theodor Lennström stuk över Ekeståhl Jonsson faktiskt. Nu vart väl inte han någon dundersuccé i Frölunda, Lennström, men ändå en bra back offensivt för en rimlig peng. Jag tror att man tänker lite likadant här. Man kommer att ge honom väldigt mycket förtroende och spela in så här. Vi ska vara klart för att Craig Shearer var ju ingen färdig superback när han kom till Rögle heller, va? Utan tvärtom.
Det var väl inte Cody Curran heller, va?
Så, vad sa jag för något? Sa jag Craig Shearer? Bara tur att du rättade mig. Jag menar Cody Curran.
Ja, tack ska du ha.
Slapp jag ju stå med dumstruten. Det var ju inte Cody Curran, han kom definitivt inte från Norge där. Så att det var han jag skulle jämföra med. Och det är det jag är ute efter lite grann. Har du en klubb, ett lag med utveckling i, så går det ju att göra bra spelare av bra grundmaterial som inte är färdigt än. Och det är väl där jag tycker att Rögle befinner sig någonstans och gör saker. Sen tycker jag Adam Tambellini är en bra värvning, framförallt när han kommer ner dit med lite transatlantisk styrning, och man vet hur man ska liksom, vilka tips man ska ge honom för att ta nästa steg här, för vad som krävs i SHL och så vidare och så vidare. En rolig anekdot med Adam Tambellini, det var någon som sa att det är väl den mest svenska nordamerikan jag har jobbat med någon gång. Eller varit i samma lag som, ska vi säga då. Och, så att han är väl väldigt akklimatiserad också, om jag har förstått det rätt där med landet. Så, nej, men jag tycker att rörelsen fattas det lite grann där. De ska in i första center, och jag blir inte förvånad om de kan plocka Joel Kjellman till exempel. Jag tror säkert HV också är intresserad där. Men en sån typ, jag tror man går ganska hårt på att hitta en bra ersättare där för Ted Brithén då, som ändå är ett riktigt tungt tapp, och där tror jag också att de är beredda att lägga lite pengar, framförallt nu när man löste Curran ersättaren med en billig peng då, så tror jag att man kommer att lägga på där, plus att man kommer att ta in någon ytterforward till, det är jag helt övertygad om.
Plats 5, HV71. De har värvat en duo för Karlskoga, Fredrik Forsberg, bror till Filip Forsberg, Och så tog de Jesper Kokkonen. Sen har tagit Daniel Bertov från Rögle. Han kommer hem till Jönköping kan man säga. Så har tagit helgens bomb här. Anton Vedin då, från Chicagos organisation. Han var ju tidigare Timrå där han blev landslagsspelare. HV är ju alltid ett av de här lagen som värvar lite häftigt. Det är väl kanske Vedin-värvningen som står högt i kurs här. Förra veckan så höll vi på att skriva lite om spelarlöner här. Det var ju då Ljung som var i fokus där och uppgifter sa att han fick 300 000 i månaden då. Vad tror du Vedin tickar in på?
Jag skulle tro att han ligger på en 270-280 faktiskt.
Mm. Tycker det är mycket pengar alltså. Men det, ja, det,
jag ska inte säga att han gör det, för jag är faktiskt inte, jag höftar nu ska jag säga. Det kan vara att HV har satt någon sorts tak vid 250 där också. Han är ju, men ja, jag skulle tro att det ligger där. Jag vet ju att Färjestad var väldigt intresserad också, så att det har väl funnits en, de har inte varit ensam på banan HV heller, så att det, jag kan tänka mig att det är i alla fall uppåt en 270.
Mm. Precis. HV, bra värvningar. Karlskoga är också då den där sköna plantskolan som bara skickar ut duktiga spelare. Vi får se nu, Fredrik Forsberg, han fick aldrig till det i Leksand där. Men han har ju ett fint skott, jag tycker han hittade också hans sweet spot i powerplay. Han stod och nöp hela tiden där uppe från cirkeln. Och får han de här möjligheterna, och det är ju här vi pratade om Martin Törnberg, kommer du ihåg det för någon vecka sedan, eller två veckor sedan. Och det här är ju för att hjälpa Fredrik Forsberg också, bort med Törnberg. Och så får Forsberg kanske upp mer i hierarkin och så vidare. Så det här är ju en naturlig generationsförändring. Och kanske på en treårsplan, om nu Fredrik Forsberg tar sig till NHL eller KHL, då har ju HV tänkt helt rätt att de valde att ge nytt ungt blod speltid.
Absolut, så är det. Sen var väl kanske inte Törnberg någon aspirant på de två första kedjorna som har sett ut de senaste åren. Utan hans
plats, men det är någon som kanske ska, det är någon som ska konkurrera, förstår jag menar, va? Med hierarkin och så vidare.
Jo då, absolut. Och jag menar, ska man ta in Fredrik Forsberg här nu, då hoppas jag att HV gör, så hoppas jag verkligen att han får en roll, en offensiv roll, och får spela i powerplay, får spela med bra spelare. Och sen får man väl se hur långt det bär då, men att han i alla fall får en riktig chans att göra det han är bra på. Och det, jag skulle bli förvånad om inte HV tänker så. Sen är det ju tufft att ta in både Kokkonen och Forsberg då, som är ju för mig två väldigt offensiva spelare.
Men tänker man inte en duo där då? Tänker man inte ett paket?
Ja, men samtidigt har du ju, jag menar, du har ju en hel del bra forwards där redan som de ska konkurrera med. Om man ska spela dem ihop så innebär det att de ska spela i första eller andra forwardspar då, om man nu inte är en tredje kedja. Man kan ju spela en tredje kedja också ihop.
Jag kan tänka mig att de är en tredje kedja och sen tar de in Forsbergs spetskompetens i andra PP kanske. Någonting.
Ja, det låter bra. Det faktiskt, jag har inte mycket att tillägga där.
Nummer 4 är Malmö. De har tagit Västerholms tvillingarna. De var ju senast i Lucko och innan dess så var de ju i Frölunda. Och sen har de tagit Marcus Lauritsson back från HV71 och Oliver Lauritsson back från Jokerit. Jag vet att Oliver var det många klubbar som var ute efter. Här har du slängt på, lassat på redan hela 4 plus då. Jag trodde ju Malmö skulle gå mot en istid här efter de tappat bland annat San Jose. Fick ju en duktig forward från Malmö som jag försöker hitta namnet på. Från Björbo, vad heter han? Hjälp mig nu.
Händemark.
Fredrik Händemark har ju tappat och som var kanske en av SHLs bästa spelare. Så att de har ju lite att fylla där. Varför är du så extremt nöjd med Sylvegårds jobb hittills?
Ja, det är en relevant fråga faktiskt. För jag kan väl sitta och klia mig lite i huvudet här och känna att det här kan nog ha blivit lite högt, va? Samtidigt, det slår väl lite snett, för tittar man totalt på värvningarna bara så kan jag väl köpa 4 plus med viss tvekan, det är mellan 3 och 4, men tittar man på truppen i stort så känns det väl inte så där jätte...
Men det är ju två olika saker.
Ja, precis, men jag tycker väl att tvillingarna Västerholm absolut i en andra kedja, det kan absolut vara på den undre halvan av tabellen, så är det två rätt gedigna spelare ändå, det måste jag säga. Du får ju en färdig andra kedja i stort sett med dem där, va. Marcus Lauritsen gillade jag väldigt mycket av det jag såg i HV. Tyckte han tog jättesteg den här säsongen, även om jag såg vissa tendenser redan året innan att det är en skicklig back. Oliver Lauritsen är ju hans bror då, och det är klart att han kommer ju betyda mycket för Malmö. Det är ju en spelare med en extremt stor karisma och pondus och sådär. Så att han kommer göra de andra modigare och större, så är det ju. Sen beror det lite på vilket typ av lag Malmö ska vara, men jag tror inte att man kommer spela ut något lag i vinter, utan man kommer nog att vara ett ganska... Sylvegård har ju pratat om det här när jag pratade med honom senast, att man vill tillbaka lite grann till att vara det här lite tuffare och hårdare lag att möta. Och där passar väl Lauritsen in väldigt bra då. Det är ju en extremt fysiskt tuff back som även är skicklig skridskåkare och bra med pucken där. Så att det är väl fyra ändå bra värvningar på den här nivån, måste man säga. Viktor Backman, kollat upp honom lite grann. Han har varit i Schweiz nu några år och sådär. Spelat mest i Liga B, varit upplånad till Zürich ibland. Individuellt ganska skicklig. Lite tuffare kanske när det blir väldigt strukturerat och ska hållas efter spelsystem. Men lite ojämn. Men den tredje center kan absolut vara. Kanske kan komma upp i 25 poäng där. Så att det Malmö behöver in framförallt är ju en första center där. Som några andra klubbar också ute efter. Det är där det fattas lite grann, tycker jag. Och kanske eventuellt också en ytterforward till. Men jag har väl varit... Jag skulle väl inte sätta högre betyg än 4.
Jag tycker
så.
Malmö nästan varje år är svårtippade. Jag vet inte varför. Så. Bronsplatsen går till Färjestad. Man har värvat Jakob Petersson från Frölunda, Olle Lyxell från Linköping, Jesper Eliasson, tredje målvakt Växjö, Henrik Haukeland, målvakt Koko, Jakob Nilsson, kanske den stora profilvärvningen då, från Rockford Icehawks, alltså Chicagos organisation. Och så har man tagit JVM-backen. Var det tre JVM på Ginning eller två? Eller hur många han har med där?
Två var det två. Väl i alla fall.
Ja, precis. Jag tyckte han har känts som att han var JVM i 100 år i alla fall. Då. Som varit utlånad från Linköping, den vita hästen. Och nu ska han försöka bli bättre back under Peter Popovic ledning. 4 plus får Färjestad, och det är ett bra betyg. De har ju värvat väldigt namnkunnigt och så vidare. Men de har ju tappat extremt mycket också där med Marcus Nilsson och Linus Johansson och sådär. Så att det finns ju hål att fylla där. Hur tror du en första kedja kan se ut i Färjestad kommande säsong?
Ja, men jag är väl ganska övertygad om att Gustav Rydahl blir den här första centern som kommer att leda Färjestad. Om hans utveckling fortsätter eller håller sig där den har varit senaste säsongen, så är det givet. Och Micke Lindqvist ser väl som hans sidekick där bredvid honom. Mm. Sen är det ytterligare en forward som ska in där. Och jag tror man var besviken att inte Anton Vedin valde Färjestad. Jag tror att det var det namnet man gick hårt på. Det har ju spekulerats i Jonathan Dahlén där också. Man vill ju ha in någon producerande ytterforward, och det är väl det hålet som är kvar att fylla egentligen. Jag tycker Färjestad har byggt ganska smart, måste jag säga. Jag tycker Haukeland är en bra värvning. Jag tror att det finns mer att plocka ut av Haukeland än även fast han är bra redan. Arvid Holm tyckte jag var jättebra förra säsongen redan. Bra målvaktspar med andra ord. Backsidan ser bra ut, tycker jag, även om man släppte Ekeståhl Jonsson där till stor del, tror jag, för att man vill ge Albert Johansson en stor roll, unga Albert Johansson då. Och jag tror att han kan bli jättebra den här säsongen. Spännande värvningar, tycker jag, med både Lyxell och Jakob Petersson, inte minst med att Färjestad har varit duktig på att utveckla de här utveckla offensiva spelare, ska vi säga då. Så att det ser homogent ut. Det är den här sista pusselbiten där som man behöver få till, och där jag pratade med Peter Jakobsson, och han hävdar ju att det är i första hand ett namn bara. Blir det Per Åslund, då är det Per Åslund, och blir det någon annan, så då är dörren stängd för Åslund ungefär. Det var lite så det lät.
Och jag hörde att Per Åslund tappade 40% av kontraktsvärdet som han blev erbjuden innan corona och efter corona. Så det är tufft för honom då.
Av Färjestad eller av...
Av Färjestad.
Ja, du ser. Så kan det gå också. Nej, men det Färjestad blir ju ett topp 4-lag, tror jag, kommande säsong också. Det pratas ju mycket om Jesse Virtanen där också. Jag menar, man plockar in Adam Ginning, släpper Ekeståhl Jonsson. Det talar väl väldigt mycket för att man är ute efter en offensiv back till där. Och jag tror att det mycket väl kan bli Jesse Virtanen. Det är klart att då ser backsidan väldigt, väldigt bra ut.
Frölunda hamnar på andra platsen. De har värvat på sig riktigt bra, intressant och mycket talang kanske på backsidan. Man har tagit Jens Olsson, back från TPS. Kanske inte var han jag tänkte på när jag pratade om talang. Jan Mursak, forward från Bern. Filip Johansson, back från Leksand. Mattias Norlinder, back från Modo. Norlinder och Johansson där är ju två stycken, som alla tror i alla fall, kommande NHL-backar. Sen får vi se hur de kommer lyckas i Nordamerika. Men de har träffats högt och de har stor potential att bli väldigt duktiga på ishockey. Sen har jag tagit Stefan Elliott och back från Dynamo Minsk då, så att de har alltså tryckt in 4 nya backar där i laget då. Ja, det här är ju top notch, det får man ju säga. Ska vi slänga Ryan Lash åt helskotta nu, eller finns det en chans att han stannar?
Jag har svårt att se att Ryan Lash ska passa in i det där lagbygget, om jag ska vara helt ärlig. Jag tror inte riktigt på det. Jag tror att man tittar på andra alternativ. Jag skulle kunna tänka mig att det är en forward till man vill ha in där. Jan Mursak ska bli jättekul att se igen. Jag var väl lite... Mursak, ja, precis. Jag var lite tveksam om... Ja, man tittar på hans stats i Schweiz, så är det väl inte så att man går i taket. Men när jag pratar med folk där nere så blir jag ju mycket lugnare och känner att han var ett väldigt defensivt bärn. Kari Jalonen tränat, fick inte alls den roll han skulle ha, lite andra fiolen i powerplay, spelade en del ytterforward och sådär, så att han säger om det, han kommer att bli bra, och det vi såg av honom när han var i Frölunda sist var imponerande, så jag tror att det kan bli en riktigt bra värvning. Johan Sundström har ett år nu i SHL, bör bli bättre av det, så att nej, men Frölunda blir ju bra. Så är det ju. Och jag tyckte det var lite obalans i lagbygget förra året. Jag tror att man kan få ihop det lite bättre den här säsongen faktiskt.
Vi fick ju inte riktigt facit på förra säsongen. Det är det som är lite synd. Vi ska inte böla efter det. De vann ju Champions Hockey League. De skulle ju in i ett slutspel. Det hade kunnat bli riktigt trevligt för dem. Men grundserien såg ju väldigt upp och ner ut i alla fall.
Mm. Ja, nej då, men de har värvat bra. Stefan Elliott tyckte jag också om när jag såg han i HV där, och får han bara vara hel och skadefri så är det ju en väldigt användbar back i SHL.
Linköping hamnar på guldplatsen. Lite överraskande kanske, men Niklas Persson, general manager, har ju bara varit general manager nu i ett års tid då. Har jobbat stenhårt under den här våren. Jag är imponerad av hans jobb för övrigt, för att han har rejsat under hela den här säsongen som var, eller som har blivit avslutad i förtid. Han har ändrat mycket i truppen, han har varit ifrågasatt och jag tror att det har varit en del sömlösa nätter hos den gamla storspelaren då. Men nu har han tryckt in alltså Filip Berglund, Petri Nikkele, Ola Palve, Marcus Ljung och Niklas Lundström, och det är kanske Palve och Ljung som gör att...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Att du rankar Linköping som årets värvningsbästa lag. Är det, förstår jag dig?
Ja, jag skulle nog vilja lägga till Berglund och Nickel där också, som jag tycker är 2 bra backar. Så det är nog helheten där. Men det är klart att Ljung sticker ut. Palve är ju en väldigt skicklig spelare. Jag får lite sådär, både från Nordamerika och från Finland, lite tveksamheter där runt karaktären. Men som sagt, skicklig. Det jag lite funderar på med Linköpings lagbygge är väl faktiskt ytterforwardsplatserna, om jag ska vara ärlig. Jag har inte så där jättemånga topp 6 ytterforwards. Det är Brock Little, möjligtvis Henrik Törnqvist som kan vara där uppe. Jag tycker väl inte Andrew Gordon är någon topp 6 forward i SHL numera. Och sen finns det inte så där jättemycket Jarno Kärki, men för mig, ska Linköping vara ett riktigt topplag, eller topplag men på den övre halvan, då är Gordon, Rissanen, Kärki kanske en tredje kedja. Och då behöver man få in fler ytterforwards där som kan...
Och Peppe Lund kan inte studsa upp efter har akklimatiserat sig.
Blir han kvar än? Så är det klart. Jag är osäker. Jag har faktiskt inte hört riktigt hur det går med Patrik Lund där, om man tänker på det. Och jag tror till den pengen som man kostar, så tror jag nog att Linköping tittar på lite andra namn, om man nu inte redan har bränt iväg de pengarna på Ljung och Palve då. Så att jag skulle väl gärna se att det kom in åtminstone en, men helst 2 ytterforwards till där för de 2 första kedjorna. Då har ju Linköping ett lag som kan vara med och fightas på allvar där på övre halvan, tycker jag.
Det om värvningsligan just nu. Den kommer uppdateras på sportbladet.se. När vi hade manusmöte om det här programmet, så kom vi fram till att det finns ju faktiskt en intressant sak i SHL som jag tror inte många riktigt har tänkt på eller funderat på. Eller vi har varit inne, berört det lite tidigare under året. Men det är ju det här som sker runt Jonas Enroth. Han presenterades förra veckan av Örebro, treårskontrakt. Men vi hör ju saker i katakomberna och det smattrar säkert till både i direktmeddelanden till dig på Twitter och på andra kommunikationsvägar. Att vad är det som sker? Vad är det du hör för något när du lägger örat mot rälsen?
Men vi har ju pratat om den här Enroth-gate hela vinter egentligen, där man tidigt var överens om ett treårskontrakt, men där Örebro då av någon anledning fick kalla fötter lite grann och ville bryta kontraktet i princip. Och sen har det väl varit lite stiltje däremellan, men sen kom ju den här presentationen av Enroth då för en vecka sedan ganska precis, om inte jag minns fel. Men det jag hör är att Örebro är fortfarande ute och erbjuder en rot till andra klubbar ute i Europa.
Och om vi ska utveckla lite historiken, så var ju så att Enroth kom ju från Minsk till Örebro för, ja, blir det 1,5 år sedan, och gjorde 10-12 matcher, och den i stort sett höll kvar Örebro. Örebro hade visserligen vänt lite sin formkurva innan Jonas kom, men när Jonas kom dit så stängde han igen, och Örebro behövde inte riskera för en sekund att hamna i ett negativt kval. Så han har ju varit Örebro, han gjorde väldigt bra Örebro. Sedan var det ju en unik situation i höstas när Dominik Furch var så förbaskat bra i Örebro. Och då hade alltså då Örebro redan kommit överens med Enroth under en ganska lång period framöver. Den är ju inte så rolig. Där är ju nackdelen när man gör som Örebro. Man tog ju Emil Larsson, Kovacs och Enroth ganska tidigt. Och sen då när målvaktsstaben är ju så speciell. När den målvakt man har värvat och har utgående kontrakt med är kanske, ja, ska vi säga att han var topp 3 i SHL? Är det en korrekt beskrivning av Furch, eller?
Ja, det var väl i stora delar i alla fall.
Var han och Lindvall och Will där kanske då?
Jag tror att det påverkade honom den här hösten han gjorde, och han hörde ingenting från Örebro. Det fanns inget intresse, och han undrade väl vad är det som händer? Vad ska jag göra för att, liksom bli, för att de ska vilja ha kvar mig ungefär? Och sen tror jag att han tappade lite stundtals under våren, tappade lite sitt spel. Men jag skulle vilja säga att han var där uppe. Definitivt potential att vara en topp 3-målvakt i SHL.
Vi påstår alltså då att Jonas Enroth fortfarande shoppas ut av Örebro och att klubben kanske undersöker möjligheten att ha en annan målvaktsstad till nästa år. Vore inte det helt bizarrt om det i augusti kommer ett pressmeddelande att Enroth är klar för en klubb i Schweiz eller Österrike eller Tyskland?
Ja, på två sätt. På ett sätt är det ju uppseendeväckande, och på ett annat sätt så är det ju, så stämmer det ju överens med de uppgifter vi har haft hela tiden. Men det är ju inte länge sedan som Luleå, eller Örebro gick hårt på att försöka få Joel Lassinantti till klubben.
Och jag menar, det gick ju så långt att de var nästan gå ut och dementera att han inte kommer spela Örebro, kände jag så att säga. Det har jag inte varit med om heller, för ibland brukar man vilja tycka att det är lite trevligt om det blir huggsexa av spelare.
Mm. Ja, nej, jag tror att det blev mycket ståhej runt det där, runt Lassinantti och Luleå och Örebro och det här. Så att när vi pratade med agenten där och ville höra senaste nytt om Luleå och med Örebro menar jag, så fick vi ju en väldigt kraftig dementi där. Om det kändes ju som att man ville skicka ett budskap, absolut, det är ingen snack om det. Och ska jag göra någon amatöranalys av situationen i Enroth, så får jag liksom en känsla av att sportchef Niklas Johansson har gjort klar den här affären med Enroth tidigt, och att kanske inte klubben riktigt har varit med i svängarna och sen sett att oj, nu har vi en målvakt här på 3 år till en ganska hög kostnad, och i det här läget dessutom när det är lite corona och ekonomin deras kanske inte har varit på topp heller, och man känner att det här blev lite väl dyrt, och därför har man nog gett tillbaka order att det här får du nog försöka lösa på något sätt, det här har vi nog inte råd med ungefär. Så att jag tror att det är där vi är lite grann. Det blir väl ännu tydligare när man hör de här signalerna nu också, att det fortfarande verkar som att man undersöker möjligheten att hitta en annan klubb. Och jag vet inte hur Enroth känner heller, hur välkommen han känner sig liksom när det blir de här spekulationerna som har varit hela vintern. Jag vet inte om han känner sig superbekväm med Örebro heller, ska vara helt ärlig.
Vi får väl se hur det slutar där. Det är ju intressant i alla fall när det är så kända namn. och så vidare som du har att göra med. Nu har ju Dominic Furt signat för Sochi, så att nu kan de ju inte ha honom som andra serv heller, utan då får de leta nytt då. Men det har ju en sån som Joni Orts gör ju på marknaden och skulle ju säkert kunna spela för Örebro kommande säsong. Men då tycker jag ändå Enroth är en bättre målvakt då. Men det är mycket backs for the bang där, så att vi får se hur de tänker. Frölunda skickade pressmeddelande precis nu, såg du det?
Nej, missat.
Anders Burström är klar som ny assisterande tränare.
Ja, det spekulerades ju här på förmiddagen om att han var, det var en något sajt eller Twitterkonto som jag har glömt namnet på som
avslöjade den nyheten. Precis, jag såg det. Men tufft för Modo, va?
Ja, det var nog ett namn som man gick ganska hårt på, kan jag tro.
Fredrik Lader har ju varit där i Luleå och känner väl Burström och vet om att det här är de killar som vi skulle kunna satsa på.
Ja, jo, nej, absolut. De har nog haft en bra kontakt där uppe och Burström har ju ett väldigt gott rykte om. Så sen tror jag att han kanske trivs bättre i en assisterande roll, har fått för mig. Jag vet inte om han kanske trivs bäst att jobba lite grann i det tysta.
Han bränner lite assisterande tränare, Rönnberg.
Ja, den där diskussionen finns ju där hela tiden. Och det är, alltså jag har sagt det hela tiden. Jag tror att ska man vara på toppnivå så kan det vara ganska tufft ibland. Och samtidigt så har han har ju inte skickat dem till avgrunden direkt, sina assisterande heller. Utan de har väl snarare tagit ett steg i karriären. Lundskog försvann till Davos. Och Per Johansson fick sitt drömjobb som utvecklingsscout. Eller hur man ska säga, i Robert Olsson blev huvudtränare i Djurgården.
Fick Stråle sitt drömjobb också.
Han fick i alla fall 3-årskontrakt med Brynäs, så han ska tydligen bygga hela det offensiva spelet med puck där också. Så det är ju ett stort förtroende. Så att, det verkar vara en bra plantskola. Claes Östman är i Zug nu och kör där. Kom till Linköping före det. Så att det verkar vara en bra plantskola. Nej, men jag kan tycka,
och att Burström väljer ett bottenlag då som Frölunda.
Ja, precis. Ja, exakt. Det var ju lite kul. Nej, men sen vill jag bara lägga till också. Jag kan ju tycka att jag blir lite trött på det där också. För alla vet ju, eller de flesta vet ju hur Rönnberg är. Man får väl liksom gilla läget lite grann när man går dit. Man kan inte säga att man blir överraskad heller. Han är ju påslagen. Det är ju lite som att jobba med dig ungefär. Att det blir, alltså han brinner för det han gör. Och han vill liksom att det ska bli bra. Och blir det inte bra så drar han ett varv till. Och då, han kan väl vara skitjobbig säkert ibland. Men jag tycker också att det... Det
jag tycker häftigt han var alltså lagkapten de sista 4 åren där som spelare i Luleå, så väljer han då. Det har varit sån härlig rivalitet mellan Luleå och Frölunda. Mm. Och nu går han till Frölunda och blir Rogers polare där. Nu har ju Roger en stark Luleå-förknippning också. Men det är spännande när det händer grejer då.
Han kanske inte har fått någon erbjudan av Luleå heller, va? Det kan ju vara så att de inte har liksom kommit med något till honom. De har ju gått med Kyrre och Strid där uppe, så att han kanske känner att nej, men vill de inte ha mig så, och Frölunda hör av sig, då går jag väl dit.
Ja, spännande. Mm. Du, bra tuggat idag då, 11 maj. Vi brukar inte podda så sent, men det händer ju så lite hockey där ute, så vi vill förgylla hockeyälskarnas vardag, att de får en timmes liten underhållning på powerwalking. Jag gick i powerwalk i morse förut, måste jag säga, och det är som att folk tittar sig ner, eller tittar inte på varandra. Det tycker jag nästan otäck stämning där ute. Jag vet inte hur du känner dig jävla om allt är som vanligt, men det är som en blöt disktrasa över hela världen just nu.
Ja, men så illa tycker inte jag att det är, va? Vi brukar heja. Vi hejar rätt mycket när vi ute och går.
Ja, här i Stockholm så vågar knappt folk heja. Man tittar ner och liksom nästan 2 meters lucka och sådär. Men i Gävle kanske det är fest fortfarande då.
Ni är lite mer utsatta där också kanske. Ja. Lite större smittspridning. Hade du varit i Leksand där så hade det säkert varit mycket mer.
Då hejar folk och kramas.
Du hade gått längs inloppet där från Siljan, va, kan man väl gå.
Ja, precis. Med älven, ja, precis.
Ja, precis.
Så är det. Du är bra tuggat. Ja. Och bra. Och din lista där var riktigt trevlig att gå igenom. Och, ska vi köra en vecka till eller ska vi ta sommarlov eller vad säger du?
Nej, men vi små måste väl tugga på liksom så, och köra. Så att vi
och ta marknadsandelar.
Ja, precis. Försöka så gott vi kan. Nej, men vi tycker att det här är lite terapi för oss själva också. Det är ju jättekul att snacka hockey, så att nog tycker jag att vi ska fortsätta med det här så länge någon orkar lyssna.
Vi avrundar med de orden och vi hörs om några dagar igen.